AI ska ju ses liksom som ett verktyg i människans tjänst. Är det någonting som vi saknar här så är det ju chefer och ledare och beslutsfattares insikter kring vad den här nya tekniken kan göra för att förändra och bidra till en bättre välfärd.
Vad kul att du vill lyssna in på AI för CXO:er. Den här podden är en poddserie från AI Sweden och handlar om vad du som ledare och chef i svenska organisationer behöver förstå om AI. Mitt namn är Peter Gursvelli och i den här serien träffar jag några av Sveriges främsta AI-experter och pratar med dem om vad just de tycker att du som ledare och som chef behöver förstå om AI.
I det här avsnittet träffar vi Louise Kallenberg. Louise är förändringsledare med särskilt fokus på digitalisering och har en lång erfarenhet från att jobba både i privat men också under senaste åren offentlig sektor. Vi pratar om digitaliseringen, om AI i människans tjänst, alltså vad AI kan skapa för värde för oss människor och för vad vi kan göra för att stärka vår välfärd. Men vi pratar också om en av mina favoritområden, nämligen ledarskap och vikten av ett tydligt och stöttande ledarskap där det gäller att identifiera innovatörerna i organisationer.
Varmt välkommen till AI för CXO:er, Louise. Du, Louise, det är så himla roligt att ha med dig och jag vill ju verkligen introducera dig för att jag har följt ditt arbete under ett par år. Jag tycker att du har suttit på en enormt viktig roll i det svenska ekosystemet som ibland blir bortglömd. För Louise Kallenberg, du är förändringsledare med fokus på digitalisering och då framförallt i offentlig sektor. Så att jag skulle vilja börja det här avsnittet med att du ger en liten bakgrund till dig själv och varför du har valt det område som du har valt att specialisera dig inom.
Ja, tack så mycket för frågan och för introduktionen, Peter. Jag vill ju gärna se mig som en förändringsagent och någon som bidrar till förändring i samhället och har ju faktiskt jobbat i alla sektorer. Jag började ju en gång i näringslivet på Prim Raffinaderi där jag fick vara med och se hur man skulle använda den mjukvaran som man hade investerat i. Och man kämpade en hel del med att ställa om sina arbetssätt. Så det fick jag vara med när jag var runt 25 och liksom fick passion för vad man kan göra med teknik för att underlätta arbetsflöden egentligen. Men också en väldigt, väldigt stor insikt att det är ju vi människor som ska förändras och lära oss att tänka och jobba på andra sätt. Och till syvende och sist så handlar det om att vi gillar våra strukturer och rutiner och det är svårt att anpassa sig till nytt. Så det var egentligen där det började och sen har jag jobbat i ideell sektor som verksamhetschef och generalsekreterare, kanslichef och också fått se det här med medlemsdrivet och engagemangsdriven verksamhet. Och i medlemsorganisationer så har vi haft en ganska stor verksamhetskris under många år. Och man funderar på hur kan vi vara relevanta? Och då när den nya tech-generationen kommer och internet slår igenom och man börjar fundera på vad det innebär att vara medlem och driva sina egna frågor, så var ju tekniken och sociala medier eller den typen av frågor ganska närvarande. Så jag bidrog ju redan då med frågor om hur vi skulle kunna göra oss relevanta. Och sen gick jag in i offentlig sektor via Stockholms stad och ett jobb som borgarrådssekreterare. Så det var egentligen ett politiskt uppdrag. Och där stod man inför programmering i skolan. Så jag skulle nog vilja säga att cirkeln slöts där någonstans. Och där jag fick möjligheten att gå in och jobba i offentlig sektor och ta tillvara på önskemålet att förbereda nästa generations människor i Sverige på att kunna verka i ett samhälle och fick upp ögonen för att det finns jättemycket i offentlig sektor som vi behöver göra, som man då 10-15 år inom industrin redan hade varit på.
Mm. Och det där är ju, den här tidsaspekten är ju väldigt spännande när det handlar om offentlig sektor. Vad skulle du säga, för nu har du varit i offentlig sektor ett par år, vad skulle du säga att vi står i svensk offentlig sektor idag?
Jag skulle vilja säga så här att svensk offentlig sektor har gått igenom ett par olika faser av digitalisering. Och vi var jämfört med andra länder ganska tidiga på att digitalisera eller i alla fall att skapa våra register och datahantering av information i offentlig sektor. Det gör ju att vi har idag lite av en teknisk skuld och att vi har lite äldre system. Och apropå de här nya, de arbetssätt som vi har jobbat upp är väldigt knutna till hur vår egen organisation och vårt stuprör i vår förvaltning har tänkt och velat formulera sitt arbete. Det gör ju att vi både har jobbat länge med information och data, men att vi idag har lite svårt att ta oss till nästa fas och använda ny teknik. Så jag skulle vilja säga att vi fortfarande står där, att det är lite svårt att liksom rucka på gamla strukturer och börja jobba på nya sätt och ta tillvara på de möjligheter som finns. Ibland tycker jag det låter som att vi pratar om digitaliseringen som där Sverige har kommit långt, men jag skulle nog vilja säga att vi har en bra bit kvar. Och mycket handlar om det att vi behöver skaka loss oss lite kring gamla arbetssätt och börja jobba på nytt.
Och då börjar vi ju någonstans prata om digitalisering, men hur ser du på AIs relation i förhållande till just digitaliseringen och den omställningen som du har varit med och drivit på väldigt hårt?
Ja, digitalisering har ju jag velat förstå som förändrade arbetssätt och beteenden till följd av att man använder ny teknik och ibland för att ny teknik har kommit in och påverkat våra liv. Och det är bland annat är det ju medarbetarnas användning av Swish eller förväntan på digital service eller nu under corona när man bara har plötsligt fått upp en otroligt stor användning av videomöten som är ju en typ av digitalisering även om den är ganska så enkel. Men vi har också förväntningar på att man ska bli ihågkommen och att det ska vara enkelt och smidigt när man använder e-tjänster. Och här ligger ju svensk digitalisering ganska långt efter. För det är långt ifrån alla som har e-tjänstplattformarna på plats och där man har tränat sina invånare eller brukare eller medarbetare att faktiskt använda den fulla kapaciteten och nyttan av det. Och en av problemen är att vi använder det här ordet digitalisering för att det låter liksom svårt. Och att man så här, det där jobbar inte jag med, jag jobbar med verksamhetsutveckling, så kan man till exempel säga. Och egentligen så är ju digitalisering verksamhetsutveckling fast man använder den nya tekniken eller smart teknik för att göra det enklare i vardagen eller förenkla rutiner och så. Så när AI kommer in på banan så händer ju någonting spännande. För det finns många olika exempel på AI-projekt som bevisar gång på gång att det är samverkan mellan olika professioner. Och där datan och tekniken egentligen är den enklare biten. Det svåra är att man ska liksom börja dela och få ihop en juridik som funkar. Eller att man ska ha olika yrkesgrupper som samverkar med varandra. Så jag tycker egentligen att AI-tekniken bäddar för ett bättre samtal om hur vi kan dra nytta av data och information. Och det kanske låter konstigt, men för mig blir det nästan mer konkret med AI-projekt än med det som kallas för digitalisering. Lätt det är flummigt. Nej, Peter, jag, hänger du med?
Jag älskar ju när vi pratar om när vi blir konkreta och pratar AI. Ja. Det är ju en av de sakerna som vi ser att vi måste göra, att alltså, avmystifiera begreppet AI och ta det ner till konkret att okej, men vad betyder det då? Så hur ser du på AI i offentlig sektor? Var står vi där?
Men där har vi ju börjat pröva till viss del. Man kan väl säga att intresset är väckt och att det finns en nyfikenhet på det. Man ser ju det till exempel i mina tidigare roller där man har presenterat olika seminarier eller workshops där som just ställer frågan kring AIs potential i offentlig sektor eller där vi bjudit in till nätverk, så är intresset stort. Och det man vill göra är ju bland annat att få nys på vad andra har gjort för att försöka se vad det finns för möjligheter och även förstå vad det här faktiskt är för en teknik. Och då har ju vi sett att är det någonting som vi saknar här så är det ju chefer och ledare och beslutsfattares insikter kring vad den här nya tekniken kan göra för att förändra och bidra till en bättre välfärd. För det kanske man också ska säga att analysen är ju att den här tekniska revolutionen som vi står inför där ny teknik är tillgänglig på ett helt annat sätt för offentlig sektor än vad den har varit. Den kommer att radikalt ändra ganska mycket om hur vi förhåller oss till information och data och hur vi delar och får dem att jobba mellan myndigheter för invånarnas bästa, såklart. Men det finns jättemycket ingenjörskonst kring offentlig sektor som behöver komma till här. Så att man kan säga att nyfiket är det. Man har som startat upp ett par olika projekt, men man har inte kommit så långt att vi har skalat eller sett egentligen de stora vinsterna med AI idag.
Nej, och när du är inne på nyfikenhet, för någonstans så behöver vi börja där, att du pratar om, vi pratar om svenska chefer och ledare, det är också därför den här programserien finns till. Men varför tycker du, baserat på det du har sett, att svenska ledare och chefer ska bry sig om AI?
Jo, men jag tror att vi behöver bry oss om allting som kommer att påverka det, som både indirekt och direkt påverkar vårt samhälle och medarbetare och invånares synsätt på vad samhällskontraktet är. Och då, det jag har sett är ju att digitaliseringen och den AI som redan finns i våra liv påverkar oss så mycket om vår syn på offentliga tjänster och service. Så det går liksom inte att bortse ifrån att det digitala samhället är här och det påverkar oss nu. Och jag tycker att det här senaste året med den här pandemin någonstans också bevisar att i varje inslag om vad har vi lärt oss om pandemiåret så nämnde man digitalisering. Vi har också sett i regeringens arbete med hur man ska kunna se till att vi har en välfärd imorgon trots att vi ser att de ekonomiska förutsättningarna och de demografiska utmaningarna är alldeles för stora. Så nämner man digitalisering och användningen av ny teknik som lösningen. Så att det är väl det som jag kan säga att det här är anledningen varför man måste bry sig. Det här och kommer att påverka hur vi jobbar och hur vi levererar tjänster till invånare.
Och om man sitter då som en chef eller ledare idag, vad det säger sig, det handlar om publik sektor eller privat sektor. Nu kanske man har lite mer fokus på publika sektorn för att den just är så intressant i med det här samhällskontraktet som vi pratar om. Men vad tycker du att man bör förstå om tekniken AI?
Man behöver förstå om själva tekniken AI, lite familjen inom artificiell intelligens. Vad är det för olika typer av analyser man kan göra? Hur kan man använda språket? Hur kan man använda bildanalyser? Hur kan man använda den här stora förmågan att analysera stora mängder data för att kunna ge ett beslutsstöd till exempel? Så det är ju mycket kring mönsterigenkänning och prediktiva analyser och den typen av stöd för beslut. Och kan man förstå liksom tekniken och få se lite olika exempel på hur de har verkat redan idag eller vad det finns potential av att utforska, så kan man ju också börja lägga sin egen verksamhet vid sidan om där och fundera på vad har vi för mönster eller analyser som vi drömmer om att vi skulle vilja göra. Och sen då utforska om det finns någon möjlighet för oss att börja pröva och hitta de samarbeten som behövs. Så jag skulle någonstans säga att man först behöver liksom lära känna hela familjen artificiell intelligens och någonstans förstå vad är det för typ av analyser som man kan göra. AI ska ju ses liksom som ett verktyg i människans tjänst. Och att det fiffiga är ju här att se vad är det vi skulle kunna göra för nytta för människor och underlätta både arbetsvardagen eller livet, som ibland då i offentlig sektor handlar om att ta bort smärta och lidande för människor så att det blir enklare att leva. Eller bara att underlätta ett livsval, var man vill bo, var man vill jobba eller utbildningar och så. Och det är ju den typen av informationstjänster som offentlig sektor kan hjälpa till och bidra med. Så det skulle jag göra. Vad finns det för ny teknik? Vad har jag själv för data och drömmar av stöd och lösningar som jag skulle vilja ta fram? Och sen börja hitta mina samarbetspartners.
Ja, då måste vi ju gå in på det här med vad har du för drömmar? För du har ju ägnat väldigt stor del åt att sitta mot Sveriges kommuner och regioner nu under de senaste åren. Men vad har du för drömmar? Vilka områden skulle du vilja se utvecklas som skulle göra livet bättre för människorna i Sverige?
Jag har en jättepassion för att vi ska kunna använda den här typen av teknik storskaligt inom omsorgen och inom hälso- och sjukvård. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag är väldigt inspirerad av Lingmans arbete, årets AI Svensk Region Halland, som också tittar på all den data och information som redan finns i vårdkedjan. Och jag tycker han uttrycker det på så himla bra sätt. Att hälso- och sjukvård är egentligen ett enda stort informationsflöde. Och kan teknik och olika analyser hjälpa oss för att underlätta och skapa rätt vård till rätt personer i rätt tid, så har vi ju så att säga inte råd att låta bli att ta den möjligheten. Men jag kan ju också se hur det är inom omsorg och utbildning, som ju också faktiskt är en hel grad till stor del är informationsverksamheter. Så kan vi få en individanpassad eller ett stöd till inlärning för elever så att man på något vis faktiskt gör skolan likvärdig på riktigt. Och med likvärdig så brukar man ju mena att alla får samma möjlighet att lära sig den kunskapen som finns presenterad. Men våra inlärningsstilar är ju väldigt olika. Och med den här typen av ny teknik så kan man möjliggöra det. Och inom omsorgen så kan jag ju känna en passion för människor som inte har svenska som modersmål eller som på olika sätt har svårt att prata eller uttrycka sig. Och där den nya tekniken faktiskt kan möjliggöra för dem att ha en röst och kunna påverka sitt eget liv och sina egna förutsättningar. Och det finns också teknik som kan möjliggöra för icke-hörande att få ett hörande eller för att få en perception, men även så för de som inte kan se. Så att här kan ju den nya tekniken göra det enklare att vara människa. Så där någonstans, du hör, jag har jättemycket passion kring allting som gör det lättare att leva i vårt land. Och jag tror att Sverige har goda möjligheter att vara ett sånt framgångsexempel.
Det är en av sakerna som jag tycker är så intressant och så spännande när jag lyssnar på dig, eller när vi har diskuterat det här kring att du tar ett lite bredare scope och tittar på, pratar om AI som en del av den nya tekniken. Så att man fastnar inte vid AI-begreppet enbart, utan gör det till en del av verktygslådan som ska vara i människors tjänst, precis som du säger. Men om vi tittar då på när du har jobbat mot offentlig sektor och kommuner och regioner, vad har du tagit upp för case som du tycker att de ska inspireras av? Varför är Region Halland så intressant?
Ja, det är intressant för att där har man dels börjat göra. Där hade man, som inte det så sällan det är med den här typen av innovationer, eldsjälar eller någon som hade en idé och också möjlighet att utforska de idéerna. Så det är väl det ena, att man behöver väl någonstans bara erkänna att det är så som den här typen av innovationer fortfarande drivs väldigt mycket på engagemangsbasis och eldsjälsbasis. Men det andra som är intressant med Region Halland är ju att man också har tittat på sin verksamhet, inte utifrån tekniken utan vad man har för information och datamängder och vad skulle vi kunna göra med den typen av information och data vi har. Vad vill vi lösa för utmaningar och sen börja jobba med den typen av modeller eller algoritmer. Det andra som man har gjort som jag har förstått när jag har lyssnat på Region Hallands exempel är att man stöter på ganska mycket problem. Och de problemen är väldigt intressanta för alla andra. Inte minst kring juridiken eller kring hur det ser ut i regelverk som vi själva sätter upp. Men också det som jag tycker Marcus är duktig på att uttrycka, att ibland så handlar det om att få ekonomiavdelningen att prata med HR-avdelningen. För vi ska använda informationen om våra gemensamma verksamhet. Men vi har helt olika syn på hur det ska jobba med. Och då är jag tillbaka lite till det här som du underströk där med att ha fokus på syfte. Och inte på tekniken i sig, utan så här, vad är det för nytta? Vad är det vi vill åstadkomma? Och kan vi ha det fokuset tillsammans så har vi ju mycket större möjligheter att använda den nya tekniken i människans tjänst. Så det är en av de sakerna som jag kan inspireras av Halland-exemplet. Ett annat exempel som jag brukar lyfta fram är ju Stockholms vatten, som inte heller är ett okänt exempel, där de hade en KTH-student som var inne och jobbade med en uppsats och som ville komma åt information om geodata helt enkelt runt rör och ledningar i Stockholms stad för att kunna pröva om man kunde använda algoritm för att prediktera när underhåll behövde göras. Och framgångsfaktorerna som de lyfte fram var ju ledningen var positiv och sa självklart ska han göra det här. Och det andra var att han hittade personer som jobbade på Stockholms vatten som ville stötta honom. Men att det svåra för honom var ju liksom få tillgång till Excel-listor, till databaser och att alla skulle vara med på det tåget. Så utan ledningens respons och support, att de sponsrade det här, så hade det inte kunnat bli verklighet. För det tycker jag också är någonting som man ska ta fasta på, att du behöver kanske inte förstå i detalj vad det här projektet ska göra. Men att stötta en person som har en idé och se att man ska kunna göra någonting med information och data och sen skapa förutsättningar för det lyckas, det tror jag är chefer och ledares viktigaste uppgift här.
Jätteintressant. För då är vi inne på det här med vikten av att det är så fortfarande så engagemangsdrivet och eldsjälar. Tror du att det är det hållbart att det bara är drivet av eldsjälar, eller vad ser du att vi behöver göra för att få fler eldsjälar?
Ja, nej, det är inte riktigt hållbart. På ett sätt så är det inte riktigt hållbart. Samtidigt så vill ju jag gärna se att när vi människor är som bäst så är det ju när vi har ett engagemang eller en passion för vårt arbete. Och den gnistan och den möjligheten vill jag ju tända hos väldigt många. Men att man då ska kunna ha strukturer som gör att det är det normala sättet att jobba. Att man ser vad har vi för möjligheter att använda ny teknik eller samverka med andra för att stötta deras ambitioner för att göra detsamma. Där är det ju till dels en fråga om kulturförändring, tror jag, med att man behöver jobba med hur ser vi på innovation och utveckling i offentlig sektor? Och hur förstår vi frågan kring att förvalta? För jag tror att många håller med mig när man säger så här, det är Axel Oxenstiernas fel att vi har svårt att utveckla oss. Men samtidigt så var ju han en innovatör själv. Han kom ju på någonting ganska fantastiskt med att ha autonoma myndigheter och kunna styra med uppdrag. Och kan vi använda den typen av mindset fortfarande och kanske lite uppdatera Axel Oxenstierna och ge honom snarare status som att vi fortsätter att innovera och att vara i förvaltning handlar också om att se hur kan du ta hand om det mest värdefulla som vi har gemensamt och skapa mest värde och nytta med de teknikerna som finns tillgängliga. Ja, men då blir det inte så konstigt att börja tänka ny teknik och nya möjligheter och samverkan. Men här är det är ett kulturskifte. Vi har skapat en syn på hur vi ska verka i våra tjänstemannaroller som inte främjar risktagande, även om risktagandet här kan handla om att man inte vet exakt vad slutprodukten ska bli. Behöver det inte handla om att man riskar saker som man inte ska riska, så att säga.
Nej, och även om det behöver investeras, för det är ju någonting som vi på AI Sweden pratar ganska mycket om, att mycket av den här transformationen handlar om ett förändrat mindset. Och vi hör till och med det från våra större partnerorganisationer, att de har också börjat förstå att okej, en av de första sakerna vi behöver göra det är att förändra mindsetet och inställningen till att experimentera i vår organisation. Att det här är inte längre en transformation där vi kan driva inkrementell utveckling, utan vi måste vara lite mer explorativa. Men så på det temat, vad är det första du tycker att man som ledare eller chef ska göra om man ännu inte börjat titta på AI eller börjat investera i AI?
Jag tror ju väldigt mycket på kunskaper och den egna insikten, att det någonstans börjar med din egen förståelse. Så jag skulle råda alla till ett nyfiket utforskande och lärande utifrån sina egna förutsättningar. Och där finns det ju både korta kurser, det finns ju mera de kurserna som jag har varit med och tagit fram som är lite mer av kortare programmen där man får lov att träffa andra i liknande situationer, tänk på AI för chefer och ledare. Men det finns ju även, jag själv gjorde så att jag gick en kurs på ett amerikanskt universitet för att få liksom en sån mockkurs var det, för att få insikter från andra delar av världen. Allting som gör att du kan få upp förståelsen för att sen börja ställa de rätta frågorna, det tror jag är ett steg nummer ett. All typ av förändring är ju också en inre resa. Det är ju som chef och ledare för en verksamhet som står inför förändring, så är det ju även ditt inre förhållningssätt till en verksamhet som behöver ändras. Och det kommer också vara så att du själv har frågor där du behöver byta perspektiv för att hänga med i utvecklingen. Så att även om det till dels handlar om att förstå vad AI kan göra, så handlar det ju också om att förstå hur förhåller jag mig själv till förändring och hur bidrar jag till den kraften som förändringen kan vara.
För du är ju en sann eldsjäl och driver på det här som engagemang. Men hur har du tagit dig an och hur sprider du det engagemanget?
Jag tror att jag försöker liksom praktisera detta själv. Dels uppmuntrar jag all form av nyfikenhet och lärande och reflektion och har oftast pratat om rent teoretiskt om förändring och hur vi människor reagerar kring det. Och jag har också sett till att i vår vardag så finns det utrymme för reflektion av det förändrade arbete som vi ständigt bedriver. Så genom mitt sätt att organisera och sätta ljus på reflektion och förändring så tror jag att jag har bidragit till att man har förstått att det är det som är uppdraget och att det är premierat för mig som chef och ledare. Så det är väl det ena. Och det andra är ju att jag tycker det är viktigt att också sätta fram tydliga visioner eller apropå det här med syfte, att man också har ett sådant samtal igång och inte hamnar i ett vad och ett hur. utan att alltid ha sitt varför tydligt. Och att man som ledare ibland behöver nästan vara som en facilitator i det samtalet. Att min roll är att också för medarbetarnas skull lyfta deras frågor till hur gagnar det här vårt syfte och hur kan det skapa nytta för de vi finns till för. Så att det har varit ett förhållningssätt för min del i vardagen då. Både med förändring och att skapa i vardagen tid för reflektion och utveckling. Och sen då uppmuntrat allt form av utforskande och lärande.
Att gå tillbaka till Oxenstierna och verkligen bli uppdragsstyrda på riktigt, men uppdragsstyrda på det längre perspektivet kanske, och våga använda andra verktyg.
Och inte gå till sina gamla invanda sanningar, utan våga bli överraskad. Ta ett helt annat perspektiv. Fråga någon du inte brukar fråga. Det blir också väldigt lätt att man har liksom sin klick eller sina go-to-personer. Försök utmana till att träffa några nya. Fundera på vad du gör på fritiden. Byter du miljö där kanske? Eller så, vad hittar du dina infallsvinklar? Den typen av exempel brukar jag också använda. Och det är det som jag tror att mina medarbetare ibland brukar säga, att jag är ganska personlig i mitt ledarskap. Att jag också gärna utmanar dem som individer.
Och då pratar vi ju ganska mycket utmaningar och att ställa frågor. Både kanske till sig själv och sin omgivning. Men om vi lägger fokus på omgivningen då, vad skulle du säga, eller vilka är dina tre frågor som du tycker att en ledare eller chef ska ställa på nästa styrelsemöte eller ledningsgruppsmöte som gällande AI för att kunna starta den här diskussionen och få till transformationen?
Då skulle jag dels fråga min ledningsgrupp vad vi har, våra innovatörer. De som finns redan i verksamheten, som har idéer, som har vilja, som har motivation. Som kanske inte har fullt ut den tekniska kompetensen, men det kan du liksom lägga till och addera. Men vad har du dina klickar av innovatörer som brinner för verksamheten och som har en del uppslag för dig? Så det skulle jag fundera på och utmana dem att hitta. Det andra jag skulle göra är att formulera tillsammans med min ledningsgrupp någon form av handlingsplan. Med någon form, så här, vart är det vi vill komma? Vad har vi för data och information idag? Och vad har vi för nyttor eller värden som vi drömmer om att kunna bidra med? Den typen av handlingsplan. Och inte som en statisk produkt, utan någonting som man går tillbaka till och utvecklar. Det skulle jag också göra. Och sen så skulle jag börja göra det tipset. Det har jag hört många lyfta upp, men det är verkligen så viktigt att man kan inte planera sig till den här typen av förändringsarbete eller utforskande, utan man behöver hitta sitt eget projekt som engagerar hela ledningsgruppen. För det kommer att bli motstånd och frågor och en känsla av att man inte förstår utvecklingen om man inte involverar alla i sin ledningsgrupp. Så jag skulle också se till att man utifrån att hitta våra innovatörer och våra drivkrafter och ha någon form av handlingsplan, börja sätta igång med någon verksamhet. Gärna i samarbete med någon annan.
Det här är ett samtal som jag vet att vi kommer få ha löpande för att följa upp också. För att det händer så mycket spännande saker inom den här världen och det här ekosystemet just nu. Men jag tycker att det är superbra tips med att identifiera människorna och innovatörerna i sin organisation. Bygg en handlingsplan mot det som man tror ska skapa nytta, men med hjälp av nya verktyg, och börja göra. Tack så hemskt mycket för att du kunde ta dig tid och vara med här idag. Jag vet att det här kommer vara uppskattat av många, och jag är helt säker på att vi kommer att höras snart här igen.
Det ser jag fram emot, Peter. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Tack för att du ville lyssna på dagens avsnitt av AI för CXO:er. Om du vill veta mer om AI Sweden eller det svenska AI-ekosystemet, så tycker jag att du ska kika in på ai.se. Där hittar du alla våra uppkommande aktiviteter. Du kan hitta länkar med tips och webbinarier. Och har du någon feedback, så var inte rädd för att höra av dig. AI för CXO:er är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Korsvelli. Vi hörs nästa gång.